Hej kära radiolyssnare. Detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 20 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé. Friherrinnan gör allt tätare besök på Tyresö slott i hopp om att kunna få försten till make. Vanja vistas på Kumla för att skolas av en guvernant till att bli en fin dam. Men nu har Vanja flytt från Kumla och är tillbaks på Tyresö slott. Hon talar ut med sin make, först Saltykov, som får henne att ta reson. Vanjas tillstånd sätter dock käppar i hjulet. Hon är med barn. Kapitel 20. Kärlek och svek. Ethel hade äntligen vunnit sitt mål. Först Gregor Saltykov var nu helt och hållet i hennes våld och med sin tjusningsförmåga förstod hon att tillvälla sig fullständig makt över honom. Hon och Gregor hade nu avgjort den stackars Vanjas öde. Utan minsta medlidande hade det beslutit att störta henne i det gruvligaste elände. Det talade mycket kallt om hur det skulle verkställa sin plan och skrattade båda åt den list det ämnade begagna mot den värnlösa och i sin hängivna kärlek förblindade flickan, så att hon ännu en lång tid måtte leva i sin orubbade tro på förstens tillgivenhet. Eftersom det kan skada ditt intresse, Gregor, att helt simpelt visa henne på dörren, så måste vi underkasta oss allt detta besvär. Ethel han ej att fullborda meningen. Hon blev avbruten av gamla Marsa som kom ödmjukt in i rummet och stannade vid tröskeln. Du kom som om du vore kallad, utbrast Gregor och vinkade henne till sig. Vi har just nyss talat om dig, Marsa. Marsa böjde sig djupt ned, liksom i begrepp att knäböja. Kom fram, Marsa, uppmanade Ethel och vinkade henne vänligt till sig. Se så, sätt dig, Marsa. Du är gammal och vårt samtal kan bli långt och trötta dig. Marsa gick några steg fram, fattade Ethels vita hand och kysste den nästa med tillbedjan. Ni är en ängel, friherrinna. Så god har ingen förr varit mot stackars gamla Marsa. Jag skulle vilja tjäna er till min död. Om jag skulle taga dig på orden, sa Ethel. Jag litar fullkomligt på dig, inföll Gregor vänligt. Marsa såg en på den ena, en på den andra. Det talade så gåtfullt. Vad menade det månne? Hon sjönk ner på taburetten, undrande och väntande på vad som förestod. Då började Gregor förespegla henne en stor belöning om hon ville bevara en viktig hemlighet och aldrig förråda den. Hon skulle aldrig mera veta vad försakelse och fattigdom ville säga, och hennes återstående ålderdom skulle bli den lyckligaste lott en kvinna i hennes ställning kunde ernå. Han talade så lågt att Marsa måste anstränga hela sin hörselförmåga för att ej förlora ett ord av vad han sade. Men om du sviker mig, Marsa, då vet du också att jag äger makt att straffa. Jag skickar dig då tillbaka till Ryssland och låter piska dig med så många slag att du ger upp andan. Då han sade detta såg han grym och blodtörstig ut. Vanja hade alltid bävat för detta uttryck i hans ansikte som avspeglade hela hans råa, våldsamma natur. Men på Ethel gjorde detta icke ett sådant intryck. Hon log endast och beundrade den makt han hade över sina slavars liv och död. Det kunde vara bra ibland att äga ett sådant välde, tänkte hon. Marsa ska aldrig handla så att hon förtjänar att bli ihjälpiskad. Hon ska förr låta slita tungan ur sin mun än hon förråder sin herres hemlighet. Jag tror på din försäkran, men du måste också svärja vid den korsfästes bild att icke av någonting låta locka dig från den plikt du nu går att ikläda dig. Gregor höll ett krucifix framför Marsha och förestavade en ed på ryska för att hon bättre skulle uppfatta betydelsen av den förskräckliga hotelse den innehöll. Hon upprepade eden ord efter ord med uppriktig föresats att vara den trogen, men bävade tillika för den förbannelse åt vilken hon vore till spillogiven om hon svek. Sedan fick hon veta att hemligheten rörde Vanja. Hon skulle bli hennes fångvakterska och vaka över att hon ej passade på något tillfälle och rymde. Och det där barnet som skulle komma till världen skulle Vanja aldrig få sluta i sin famn. Det skulle genast tagas ifrån henne, bäras ned i lönnfängelset i västra tornet och skötas av Marsha tills det kunde skickas till någon annan plats långt bort från Tyresö. Vanja skulle övertalas att flytta in i tornkammaren över fängelset där hon kunde hållas fullkomligt gömd. Marsha skulle aldrig lämna henne, annars än då hon gick för att hämta mat i köket. Marsha hade blivit häpen över allt det som meddelades henne. Står det till på det sättet, mumlade hon. Vad har jag haft mina ögon? Förstår du nu hur jag vill ha det, Marsha? Frågade försten. Ja, och jag ska troget uppfylla vad ni ålagt mig. Ett litet barn kan jag nog sköta om, och en barnsängskvinna med. Jag har gjort det förr många gånger. Så mycket bättre att du förstår saken. Gå nu till Vanja och lugna henne. Var god och mild så att hon ej misstänker något. Du begriper väl att hon kan bli mig till besvär. Jag vill ej skicka henne tillbaka till föräldrarna. Det skulle endast vålla dem sorg. Men se här, innan du går, Marsha. Ethel tryckte en börs i hennes hand. Det är lite till en början. Du ska få mera sedan och därtill vackra kläder så att du ej längre behöver gå och se ut som en vanlig tjänstekvinna. Marsha strålade av glädje. Hon fick ännu några föreskrifter hur hon skulle uppföra sig mot Vanja innan hon gick. Då hon kommit ur rummet öppnade hon börsen och bländades av dess rika innehåll. Då hon kom in till Vanja vände denna sitt bleka ansikte mot henne. Saturninus satt vid sängfötterna. Du dröjde så länge. Du talade väl i all ödmjukhet vid försten, Marsha, frågade Vanja vänligt. Hur skulle jag våga annat? Han är ju dessutom en så god husbonde och jag vördar honom allt för mycket för att någonsin kunna brista i ödmjukhet. Tycker du verkligen att han är god? Över Vanjas lidande drag spred sig ett ljust skimmer. Det fröjdade henne alltid då någon talade gott om honom som hade blivit hennes hjärtas avgud. Han är visst här nu, utbrast Marsha och lyssnade. Marsha hade hört rätt. Det var verkligen Gregor som kom. Ethel hade funnit det för gott att låta honom gå till Vanja. Ty ju förr deras brottsliga plan kom till verkställighet, ju bättre och lugnare var det. Ethel kände ingen ro förrän hon visste att Vanja var inspärrad och bevakad. Hur är det fatt med dig, Vanja? Frågade Gregor då han kom in till henne och gick fram till bädden. Jag är bara trött. Så gruvligt trött, svarade hon med ett svagt leende. Gregor gav Marsha en vink om att lämna dem ensamma. Stackars liten, sade han och smekte Vanjas hår som böljade i mjuka, glänsande lockar över huvudkudden. Hon fick fatt i hans hand och kysste den ömt, häftigt, lidelsefullt. Du har en svår prövning att genomgå, fortfor han sakta viskande. Men din kärlek ska giva dig mod och styrka. Jag kommer och fodrar ännu ett offer av dig, men det blir och det sista. Sedan ska du slippa längre att lida för min skull. Hela världen ska få veta att du är förstinna Saltykov. Jag skulle gärna offra mitt liv för dig, Gregor. Och så ville den där elaka kvinnan ändå beröva mig din tillgivenhet. Åh, att hon kunde ha hjärta till detta. Akta dig för henne. Hon är farlig. Låt friherrinnan aldrig mer få komma hit till Tyresö. Var lugn. Hon ska aldrig mer försaka dig någon oro. Jag nämnde för dig att min mor skulle komma till Sverige. Men just nyss mottog jag underrättelse om att hennes resa ej blir av. Jag måste dock istället fara till Ryssland. Reser du ifrån mig? Hon satte sig häftigt upp i bädden. Ja, Vanja. Du måste nu visa att du är fullt värdig mitt förtroende. Det är för viktiga orsakers skull jag måste resa. Kejsaren kallar mig. Det finns ingen undanflykt. Jag måste genast lyda. Gregor kunde smida ihop vilken osanning som helst. Ty Vanja var fullkomligt okunnig om hans ställning till sitt fädernes land. Henne hade han aldrig meddelat anledningen till sin landsflykt och sina motgångar. Jag förstår, suckade Vanja och sjönk tillbaka i bädden. Men i vår, Vanja, då kommer jag igen. Då är alla svårigheter övervunna. Då reser vi tillbaka till Ryssland. Och jag vill då se den som ej aktar dig som min hustru. Gregor, stannar du så länge borta? Klagade Vanja med frambrytande tårar. Hur ska jag kunna leva ensam ända till våren? Hon såg så förtvivlad ut att Gregor ej kunde undertrycka en känsla av medlidande. Du måste för min skull övervinna all svaghet, Vanja. Du vet att jag håller dig kär över allt. Men vi skola lotsa för alla, som om du reste med mig. Det är för att undvika allt prat, förstår du. Som jag önskar att du under min frånvaro ej visar dig för någon människa här på Tyresö. Det kunde ju falla någon in att förolämpa dig medan jag är borta. Sådant vill jag bevara dig från. Men hur skulle jag kunna dölja mig här? Inföll Vanja undergivet. Det går mycket lätt för sig. Du flyttar genast till den där kammaren i västra tornet du minns, som du och jag en gång besökte, då vi först kom hit. Där det där vackra kvinnoporträttet finns. Ja, ja, jag minns det rummet och det hemska fängelset därunder. Med fängelset har du ju inte att skaffa. Du vistas i tornkammaren med Marsha som betjänar dig. Gregor, kunde hon äntligen säga. Förlåt mig om jag plågar dig med mina tårar. När reser du? I natt. Redan i natt? Varför mitt i natten? Och jag ska sitta inspärrad i tornkammaren och aldrig våga gå ut under långa månader. Du måste det för din egen lyckas skull och för ditt barns skull, Vanja. Tänk på ditt barn. Ingen får ha en aning om att en arvinge föddes åt mig på Tyresö. Det kunde till intet göra alla mina planer för framtiden. Du förstår mig inte nu, Vanja. Men du ska sedan få fullt klart för dig varför jag fordrar detta offer av dig. Du tror ju mig. Hon slog upp ögonen som hon hållit slutna medan hon talade och såg på honom med klar tillitsfull blick. Ja, Gregor, ingen i världen ska kunna ta bort min tro på din kärlek till mig. Då är allt gott och väl. Han kysste hennes mun för att riktigt invagga henne i säkerhet om hans trohet. Farväl nu, han steg upp. Farväl, jag reser så tidigt imorgon att jag ej då vill störa dig. Farväl, sade hon med tillkämpat lugn. Farväl, Gregor, glöm mig mina föräldrar. Hälsa dem från Vanja. Han lovade det och gick. Hon stirrade på dörren som slutit sig efter honom, satt så en stund stilla, slog sig därefter med båda händerna för pannan och sjönk baklänges ned i bädden. Borta, borta, klagade hon. Hur kunde han ändå resa från mig? Men han måste, sade han. och han skulle nog eljest ej ha gjort det. Ja, jag vill lyda honom i allt. Jag skulle ju vara lycklig att få dö för honom om det gällde. Hon låg stilla och tårarna trängde fram under de slutna ögonlocken. I nattens mörker och tystnad, då slottets invånare låg och djupt försänkta i sömn, flyttade Vanja och Marsha in i tornrummet. Försten hade låtit spika ett par luckor för fönstren på det att Vanja ej skulle kunna se ut och förråda sin vistelse där städes. Endast de tvenne översta rutorna lämnades fria så att dagen ej helt och hållet utestängdes. Det var icke olikt ett fängelse, tänkte Vanja, och såg sig omkring vid det osäkra skenet från ljuset, vilket Marsha hade satt ifrån sig på ett bord. Vanja kände sig dock icke modlös, fastän sorgen och ensamheten gjorde henne dyster i början. Ty Marshas sällskap kunde ej bereda henne någon egentlig glädje. Den gamla kvinnan visade sig emellertid mycket vänlig och uppmärksam mot henne, talade ständigt om att det var klokt av försten att laga så att Vanja var dold, så hon slapp lida skam och försmedelse. Vanja lät Marsha styra och ställa bäst hon ville. Den gamla kvinnan sade öppet åt slottets tjänare att sedan mamsell Vanja rest ville hon själv innesluta sig i tornkammaren. Försten hade givit henne lov därtill, och hädanefter skulle hon leva alldeles för sig själv, förklarade hon, och ville icke ha beröring med någon. Ni har hört kapitel 20 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.